En podd för med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Jens Lindman. Hur mår du, Jens?
Jag mår bra, tack. Det ska bli kul.
Ja, det ska bli superkul att ha med dig. Nu ska jag försöka mig på en introduktion av dig. Så Jens, du och två medgrundare har ju grundat Fishbrain. Och du jobbade på det under ungefär 6-8 år baserat på det som jag har hittat i min research. Och rollen som du hade när du var operativt aktiv var ju head of design. Och vi ska ju tillägga att du inte jobbar kvar där idag. Men vi ska ändå liksom prata lite om Fishbrain och eventuella andra spännande projekt och företag som du också har, såklart. Men först och främst då, Fishbrain, jag vill bara ge lite kontext till lyssnaren. Fishbrain omsätter idag 115 miljoner kronor och har 70 anställda enligt allabolag.se. Och om vi sen går in och pratar lite om vad det faktiskt är för någonting, så är det helt enkelt världens mest populära fiskeapp med sina 15 miljoner nedladdningar. Och man kan få tips om fiskeställen, liksom väderprognos. Det är lite av ett socialt nätverk, samtidigt som man kan logga sina fångster, få tips på utrustning. Nu var jag inne alldeles nyss och då har appen i alla fall till och med artigenkänning och mycket mer. Och det verkar så att man betalar för en betalversion i appen, men det finns också en hel del liksom samarbeten in i appen som Fishbrain kan tjäna pengar på. Låter den här beskrivningen bra av dig och Fishbrain?
Ja, men absolut. Jag fick med mig mycket av det. Sen är det väl...
Nu ett litet avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av Ellevio och God El. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energiomställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbar klimatnytta vinner tävlingen. Och 2 miljoner kronor ligger i potten. Så ansök nu på startupforclimate.com och får med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Så ansök nu och tipsa alla dina vänner. Tack Ellevio och god el!
Det är väl det som jag tycker är en central del i produkten. Det är ju att allting baseras ju på fångstdata. Så att det är mycket spännande machine learning för att hitta mönster om varför hög fisken just nu och var kommer den hugga nästa gång och hur, på vilket sätt ska jag göra för att optimera mina chanser att få fisk.
Mm. Shit, vad coolt. Ja, det måste vi absolut djupdyka i lite längre fram i avsnittet. Superspännande. Men du, vi måste ju få höra om dig också. Så om vi försöker måla oss ett personporträtt av dig och din bakgrund. Så hur har din resa inom tech sett ut? Hur startade den först och främst?
Jag är, som ni kanske hör, uppväxt i Småland. Och min ambition från första början var att jobba på reklambyrå som art director. Men sen så satt jag har en storbror som jobbar som utvecklare. Och vi har alltid suttit sedan tidig Commodore 64-tid och byggt egna spel. Han kodade, jag designade. Och det har väl egentligen lett till att jag riktade in mig mer på den tekniska delen, för att jag tycker att den är väldigt spännande. Om man kompletterar designen med teknik så kan man ju göra väldigt spännande grejer. Så att
du och din brorsa labbar lite. Du har lite mer designintresset, han har lite mer kodintresset och sådär. Ni satt på Commodore 64 när det begav sig. Okej, blev det liksom när du kanske liksom valde gymnasium eller högre utbildning eller vad det nu kan ha varit, liksom, hur såg din fortsatta resa ut inom tech?
Och sen började jag på ett mediegymnasium som det hette och läste lite om programmering samtidigt som jag byggde min första hemsida, jag tror det var 1993.
Vad gjorde den hemsidan?
Den gjorde som alla hemsidor gjorde på den tiden. Den, vi, den beskrev mig. Det fanns liksom inte så mycket annat. Det var lite snurrande e-postadresser. Och,
det är härligt.
Och så va.
Jag förstår. Så mediegymnasiet och lite kodning. Hade du någon speciell inriktning där?
Nej, det var en grundkurs i datorkunskap. Heter det. Jag byggde någon Fia med knuff om jag inte minns fel.
Ja, vad roligt. Liksom spel i webben kanske.
Ja.
Balt. Okej, efter mediegymnasiet, vad tog du vägen då?
Sen så började jag jobba som, ska jag vara helt ärlig, så började jag jobba som rullstolsmontör.
Jaha.
Tillfälligt så att jag skulle börja plugga på HDK i Göteborg. Men den tjänsten blev till att de sökte, det var ju den vevan när alla företag skulle skaffa hemsidsadresser, eller hemsidor överhuvudtaget. Så fick jag en projektanställning på 3 månader och fixade hemsidan, för att jag var den enda i bygden som hade gjort en hemsida i stort sett.
Frilansa lite där då?
Ja, jag tog det istället för att montera rullstolar ett tag, så gick jag in på kontoret och satte ihop den första hemsidan. Den var fruktansvärd, men den fyllde sitt syfte, och efter ett par månader så sa de det att jag kommer ihåg att chefen Patrik, han sa något liknande att ja, men det kommer nog bli mer av det här IT-grejen, så att du kan få fast anställning om du vill. Sen blev jag faktiskt kvar i 8 år på mitt första företag.
Oj, jäklar.
Och jobbade med allt ifrån, det var dels var det lite trycksaker, och det var, men framförallt var det webben, och även när de skulle implementera produktkatalog på webben, som det hette innan, e-handeln.
Vad hade de för produkter?
De sålde handikapphjälpmedel.
Ah, jag förstår.
Så att det var inte så här jätte high-tech bolag om man säger så. Det var ju parallellt med som Spray och IK Media Lab och de här blomstrade.
Just det. Kommer du ihåg vad du byggde första hemsidan i liksom? Vad hade du något, ja, vad använde du för hjälpmedel liksom?
Nej, alltså jag skulle tippa på att jag skissar upp den i Photoshop, klippte ut delarna och klistrade in det i HTML.
Just det.
Det var ju det enklaste. Det fanns ju inte så mycket innehåll och sånt heller, utan det var mer ett försök i att skapa någonting på internet.
Ja, jag förstår. Lite så här, ja, snickra ihop någonting som funkar. Blev det HDK sen då, eller? Och vad står HDK förresten för?
Det blev det inte, utan jag valde att starta en liten egen webb- och reklambyrå i Småland istället. Då det är mitt i Mäckat, Gnosjöregionen Mäckat, alltså finns det väldigt mycket små bolag som behövde hjälp med digitalisering och hemsidor och så körde jag det i ett par år.
Du behöver ju ingen utbildning om man får massa uppdrag utan liksom.
Nej, och det fanns inte så jättemycket utbildningar heller.
Nej. Vad var det du skulle göra på HDK sa du då? Eller vad stod HDK för?
Högskolan för design och konsthantverk. Ah. Det var min ursprungliga plan att bli art director och vinna massa guldägg och sånt. Var plan.
Just det. Ja, precis. Den kanske inte var så teknisk.
Nej, absolut inte. Jag har alltid varit intresserad av att rita och illustrera och måla och så.
Ja, coolt.
Okay. Jag kommer helt hållet från designhållet, så att om du ställer jätteavancerade teknikfrågor så kommer inte jag kunna svara på dem. Men
jag kommer inte kunna ställa sådana frågor ändå, så att vi sitter i samma båt, även om jag är lite mer åt produkthållet. Men du startar en egen webb- och designbyrå då, säger du. Och vad liksom får ni för typ av uppdrag?
Nej, det var mycket hemsidesproduktion på den tiden, för att alla företag i stort sett behövde en hemsida, så att det byggdes hemsidor på löpande band.
Jag förstår.
Så jag gjorde det i ett par år, sen flyttade jag till Göteborg 2007. Och fortsatte här med på den banan då, fast jag hade kvar lite småländska bolag och jobbade ihop med sådär, men framförallt så är min stora passion utöver jobbet att fiska.
Mm.
Så om jag leder tillbaka till lite fish på den här, så var det så att tack vare att jag hade lite kunskap i bygga hemsidor och den design inriktningen, så började själva Fishbrain-resan med att jag var på Gotland på semester med familjen.
Mm.
Och stod nere vid klipporna och försökte få fisk i vanlig ordning. Men det är ganska svårt när man kommer till ett nytt ställe och veta vad man ska använda, vad man ska försöka hitta fisken och sådär. Så att jag gjorde som man gjorde på den tiden, att jag gick tillbaka till min dator och googlade efter ställen att fiska på Gotland. Och så fick jag lite träffar på lite olika fiskeforum, lite spekulationer, ställde utanför den klippan, bla 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 och sådär.
Mm.
Men det fanns liksom inte, det var många små pusselbitar, så då väcktes egentligen idén om att jag måste bygga ett fångstrapporteringssystem.
Mm.
För att kunna veta, liksom samla all den här datan som alla de här tusentals fiskarna som säkert har stått på samma klippa och kastat och varit lika vilsna som jag då på den här gotländska kusten.
Mm.
Så, det var så idén kom på det. Och så då,
men kan man, om vi bara fångstrapportering då, så om du rapporterar att du har fångat en viss typ av fisk där tidigare, då är det liksom större sannolikhet att man får en till där, eller om jag bara ska liksom.
Ja, alltså spottfiske är ju en hel vetenskap. Jag tycker i alla fall spottfiskarna då. Och speciellt de som är duktiga, och det finns extremt mycket olika teorier om fiske, varför hugger det, varför det finns allt ifrån månfaser som påverkar biologiska
effekter
i djuren och sådär, så att vissa tider på dygnet skapar huggperioder och vissa vindriktningar måste det blåsa in i en viss vik då, för att då driver tången in som driver med sig småfisken som driver med sig de stora fiskarna. Och sen finns det allt ifrån färg på beten, lukt, rörelsemönster. Det finns otroligt mycket. Om man vill nörda ner sig i spottfiske så kan man göra det på heltid.
Mm, men kontentan är att det är liksom hjälpsamt att veta om man har fått fångst där förut av en viss liksom sort, exempelvis.
Ja, alltså jag visste ju inte riktigt vad det skulle leda till när jag började. Jag visste bara att ju mer jag vet, desto större chans har jag troligtvis att få fisk.
Mm, okej.
Okay. Det var så det hela började.
Ja, ah, fan vad coolt. Så det är inte liksom heller att du ville starta något socialt liksom nätverk, utan det var verkligen den här fångstrapporteringen från olika individer egentligen, eller?
Ja, absolut.
Mm.
Det var rent egoistiskt syfte först och bara... jag hade ju en polare med på Gotland som också var helt inne på att vi måste kunna samla tillsammans, så att vi fiskar lite för lite. Jag tillhör inte de här superexperterna på fiske, utan jag är mer med det stora mellanskiktet som har lite tid och vill gärna ta och köpa sig lite genvägar om det går. Eller alltså jag lite, tycker det är kul att köpa fiskegrejer, men jag fiskar inte så mycket som jag borde kanske.
Mm.
Så då är det extra viktigt. Så min plan var väl egentligen att om vi samlar alla amatörer inom sportfiske som får logga alla sina fångster, så låter vi tekniken egentligen försöka hitta mönster i datan då och se om vi kan antingen bekräfta eller motbekräfta alla de här teorierna som cirkulerar bland alla duktiga fiskare.
Mm, extremt liksom vetenskaplig approach då ändå, att du vill ha liksom data på allting. Det är så många, som du säger, lösa teorier där ute.
Ja, alltså, ja, absolut. Men det var så det började. Och, jag visste väl inte riktigt hur stort projektet, hur mycket arbete det skulle bli. Utan jag var mer inne på att jag bygger det för mig och min polare till att börja med. Och sen så får vi se vad det leder till.
Mm. Och vad var det du byggde då? Vad var liksom första funktionella produkten av Fishbrain?
Det jag ville skapa egentligen var ju ett fångstrapporteringssystem då, och där jag letade efter då, i och med att jag är primärt designer och sekundärt kodare då.
Mm.
Så jag kunde hacka ihop lite POP och MySQL, och framförallt med hjälp av brorsan då, som jag ringde och fick hjälp med en hel del i början. Men då hittade jag i alla fall ett system som var ett datingsystem där man kunde skapa, för det fanns inte speciellt mycket sociala plattformar, framförallt inte open source, som man kunde bygga vidare på.
Mm.
Och då hittade jag i alla fall ett system som heter Bonex, som var någon, något open source system som någon rysk / australiensisk community hade byggt.
Mm.
Så då fick jag, vad jag gjorde var att jag tog bort all matchningsfunktionalitet egentligen, och byggde om en fotouppladdningsfunktion till att adda på till exempel vikt, längd, tid och plats.
Koordinater kanske.
Ja, exakt. Så, och sen så hade man ju sin lilla datingprofil då, som blev en
fiskedatingprofilen.
Ja, men exakt. Som blev att man hade sina personbästa inom gädda, abborre, gös och olika fiskarter då. Och sen blev det successivt mer och mer komplext bygge, för att jag insåg att för att det ska bli något värde av det överhuvudtaget, så måste jag samla ganska mycket information också.
Exakt, det är ju lite så här nätverkseffekt liksom, att det blir mer och mer värt ju fler som använder det, kan man säga.
Ja, både det att jag måste ha väldigt många användare i produkten för att det ska bli något statistiskt sannolikhetsvärde. Ja. Men också att jag måste ha många datapunkter, för jag visste inte riktigt vad jag letade efter.
Mm.
Så jag tänker jag samlar så mycket som möjligt, och så hoppas vi att man kan hitta mönster i datan senare då.
Och det här, var det här i liksom webben till att börja med, eller?
Ja, exakt. Det här var första produkten som jag släppte. Det hette faktiskt myfishmap.com.
Sorry, myfishmap?
Ja, precis.
Ah, okay. Mm.
Så den hette inte Fishbrain från första början, utan jag tror att det här var 2010 kanske, någonstans där innan vi vann. Så då släppte jag en produkt som egentligen man kunde ladda upp fångster på webben, och så synkade den automatiskt in lite information så som luft- och vattentemperatur, lufttryck, solens och månens olika faser i när själva fångsttillfället.
Snyggt. Var fick du den datan ifrån då?
Ja, det fanns väderdata, API som man kunde...
Öppna API liksom.
Ja, exakt.
Ja, ah, vad nice. Shit, vad coolt. Men hur i liksom hela världen... Du har byggt den här fantastiska, vad ska man säga, webbappen då egentligen, som baseras på en dating open source-tjänst där man kan ladda upp massa data om sina fångster och så vidare. Men hur får du folk att börja använda den? För som du säger, det är ju datan... Det är ju liksom, du måste ju få ut den i händerna på användaren för att det ska vara värt någonting, både för dem och för dig. Så hur gick det tillväga där?
Ja, jag försöker komma ihåg, men det jag gjorde först var ju att jag hängde ju en hel del på sådana här sportfiskeforum där man liksom diskuterade just hur man skulle få fisk och inte, eller ja, hur man skulle kunna förbättra sitt fiske, och man kunde dela lite foton på fångster och sånt, så att det var ju, jag visste ju att målgruppen fanns där inne, så att jag började ju smyg reklam och sådär på de forumen. Så att det hade en helt nytt sätt att logga fångster och sådär. Och det var ju en del som var, i och med att den produkten initialt var ju väldigt statistiskt. Alltså det var ju de som loggar fångster. Det är inte alla som loggar fångster, kan säga. De flesta tar bara en bild och så bryr man sig inte så mycket mer i fotoalbumet. Så att jag fångade ju först den här riktiga hardcore spotfiskan.
Men var det bara på svenska som det här forumet var, eller?
Vad sa du?
Var det bara är det ett svenskt forum som du hänger på främst, eller var det engelska forum också liksom?
Nej, det var bara Sverige på den
till början med.
Jag hade bara byggt den på svenska också.
Ah.
Själva datingsystemet hade ju givetvis engelska också, så att jag den var förberedd på att kunna släppa på engelska också, men det tog ganska lång tid innan vi valde att öppna upp den för engelska.
Okej, okay. En massa svenska forum finns ändå redan liksom på webben, men du gör smygreklam för din liksom webbapp, din fångstloggningstjänst som är gratis då. Så folk börjar använda det här helt sonika liksom.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg att det tickade på några stycken om dagen. Sådär. Så att det var ju inga jättemängder, men framförallt så var det ett ganska mysigt community som man kunde snacka lite. Och de första som var med där, de kom ju in i miljön som var, det var ju ganska inkomplett om man ska se tillbaka på det. Men det fanns ju, jag löste ju det problemet som de hade som satt kanske i Excel och loggade fångster. Där de just inte det. Kunde ha, de visste att de, för det finns ju ett visst samlarbeteende hos människor. Att man vill ju samla, men man vet inte riktigt vad man ska göra av datan sen. Så att de fångade jag ju ganska lätt in som early, och de gav ju jättemycket feedback tillbaka vad som saknades och hur man skulle kunna göra för att förbättra produkten. Och sådär. Framförallt var det en sak som var ganska uppenbart, som är en ganska stor del när man fiskar, det är ju vilket bete man använder.
Just det, det vill man logga också.
Ja, och det fanns ju inga enkla sätt att få tag på detta, så att först byggde jag ett sätt så att man kunde ta bild på sitt bete och ladda upp det samtidigt som man loggade fångsten.
Har vi en mobilapp nu?
Nej, nu snackar vi fortfarande desktopa.
Okej.
Så att det man fick göra var att man tog ut sin kamera som man hade på den tiden. Alltså det låter som det är ju förra.
En digital kamera eller vad heter det liksom? Det heter
ja,
så.
Precis. Eller man hade en analog systemkamera, det vet jag inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det här var ju, iPhone hade ju släppts, men det var inte så många som hade den.
Ah.
Det hade liksom inte fått genomslagen, det här med att ha smartphonen. Men det kom ju i den lindan, så att jag tror jag började rulla ett halvår med den här MyFishMap, så träffade jag just en av medgrundarna, Marcus Fransson, som var lite, han hade precis startat en konsultbyrå som heter Slagkryssarna i Stockholm. Som gjorde just apputveckling. Vi var deras, jag tror första eller andra kund. För vi sa det att så han investerade lite grann i MyFishMap. Och så tog vi de pengarna och byggde första iPhone-appen.
Men du, har ni börjat tjäna pengar på det här i det här laget?
Nej, nej.
Nej, nej, nej. Så det är bara gratis?
Helt drivet. Jag konsultade på dagarna. Och så drev jag detta på kvällar och nätter och helger.
Och det tickade på med användare liksom kontinuerligt. Men ni såg, eller tänkte du hela tiden att det här kan vi göra en business av? Eller hur tänkte du liksom?
Ja, alltså från första början så drevs det ju mest av att undra om detta går att bygga. Jag älskar ju att bygga saker. Sen affären kommer liksom sekundärt. I mina fall, om någon säger att nej, men det här går inte, så blir jag ganska sugen på att göra det. Se om det går att göra. Men i alla fall så, när Fransson kom in i bolaget då, så blev det ändå lite mer seriöst att vi tog inte ut någon lön och så, utan vi la ju allting på att bygga första appen då. Och sen ganska snabbt in på, innan vi hade lanserat första appen på App Store, så blev vi kontaktade av dagens vd Johan Atby, som kom in med buller och brak och sa att han hade skissat på något liknande i USA, för han hade precis sålt sitt bolag då. Så vi kände inte honom, men sen så tog vi en träff med han, och sen så tyckte vi alla tre att det var en fantastisk idé att bygga vidare på, just i med appen och fundamentet som jag hade polerat på ett tag. Så han beslutade egentligen att flytta hem till Sverige, och så sa vi upp oss, både jag och Marcus, från där vi som genererade pengar, och så började vi resa lite pengar för att kunna jobba heltid med Fishbrain. Men redan bytte vi även namn till Fishbrain.
Ja, oh men gud vad spännande. Men vad såg ni för liksom, potential på att tjäna pengar? För nu börjar ni övergå till ett företag liksom, från ett hobbyprojekt. Så vad såg ni för potential på att liksom, tjäna pengar på det här? Vad hade ni för olika vägar som ni liksom, analyserade i det här stadiet?
Vi visste väl egentligen att vi skulle kunna kapitalisera på datan på ett eller annat sätt. För det blir så pass unik data så sen om det skulle vara användaren som skulle få betala för att ta del av den aggregerade datan eller om det skulle vara företag inom fiskerinäringen, till exempel Havre Vatten och de här som värnar om fiskens det var ett alternativ att vi kunde få sådana att betala för anonymiserad data till exempel.
Ja, men exakt. Ja, på Dotter det finns ett business case där liksom, men i det här stadiet har ni inte bestämt er för vilken väg ni vill testa eller gå liksom.
Nej, vi hade på den pitchen på den tiden så tror jag vi hade en två eller tre olika alternativa vägar till, men fokuset var ju på att växa.
Antal användare liksom.
För att det fanns liksom ingenting att sälja i början.
Nej. Men är det vid det här stadiet ni också släpper en engelsk version, eller?
Nej, vi släppte bara i Sverige först, apparna också. Sen blev det så att jag vet inte hur många användare vi hade då, men kanske det var att den hade nog ändå kommit upp till en 5-6 tusen användare ändå i Sverige när vi släppte apparna. Men sen såg vi ju ganska snabbt att i stort sett alla började använda mobilen istället för webben. Så att vi stängde faktiskt ner webben efter ett tag och satsade helhjärtat på apparna istället.
Coolt. Okej, och du berättade här att ni också byter namn till Fishbrain. Så liksom berätta hur namnprocessen gick till.
Alltså jag var aldrig riktigt nöjd med MyFishman för det var ju bara ett arbetsnamn som jag hade. Så att, och sen så i och med att jag var inne lite på reklam och sånt så tänkte jag att vi måste ha något bättre slagkraftigt internationellt gångbart namn som folk kommer ihåg. Så visst, jag vet att jag kontaktade även Fishbook som var liksom bara lite så här, piggybacka lite på Facebook som var ganska nytt då i sin linda. Men sen så slutade jag med att jag tror jag gav $1000 för fishbrain.com.
Det är bra.
Ja, det var inte så. Det var inte så jättehett med domäner på den. Alltså det var ganska billigt med domäner nu i
Då för
ekonomin.
tiden. Ja, nice att få .com också. Okej, ja men shit vad coolt. Men ni väljer här att ta in liksom extern finansiering och liksom köra en rejäl, vad ska man säga, runda på stan helt enkelt. Och det är för att ni ska kunna satsa på det här helhjärtat liksom.
Ja, det är ju ofta det som krävs.
Ja, precis. För ni tänker att intäkterna kommer längre fram liksom. Och att ni behöver gasa för att kunna nå dit, eller?
Ja.
Ja, men jag förstår. Ja, shit vad coolt. Nu bubblar det liksom i den här, vad ska man säga, processen som ni är i, kan jag tänka mig. Men okej, så nu är ni tre personer. Ni har fått kanske lite finansiering, ni har alla sagt upp sig, ni har fått ett nytt namn, Fishbrain, och liksom, det tickar på med nya användare lite grann sådär kontinuerligt. Men gör ni fortfarande ingen marknadsföring mer än att hänga lite på forum liksom? Eller har ni hittat något annat sätt att nå ut med er nya liksom, fantastiska app?
Jo, men vi testade ju både klassiska saker som vi hade ett litet, vi ställde ut på Sportfiskemässan som finns varje år i Sverige. Vi har fortfarande mycket fokus på Sverige för att någonstans så är det ju så att vi måste bevisa oss här för att kunna resa mer pengar så måste man kunna bevisa sig på en marknad först. Och slår man sig på för många marknader samtidigt så kan det vara lite svårare att få ut features i den takten som man vill i början av en startup.
Mässor säger du. Vad var det mer för sätt liksom, som ni marknadsförde er på eller försökte få in fler användare?
Nej, men vi gjorde reklam på annonsering helt enkelt.
Mm.
Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilka kanaler vi använde, men det var ju säkert Facebook och Google. Och
mm.
De hade ju ändå kommit en bit.
Just det. Mm. Ja, men jag förstår. Ja, men shit, vad coolt. Och sen, för liksom, det kom ju till någon punkt att ni sen försöker tjäna pengar på det här. Hur går den processen till liksom? Och när får ni den här första betalande kunden?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år vi bestämde oss, men jag skulle tippa på att vi ändå körde fokus tillväxt på, för vi öppnade upp i flera länder, framförallt USA, efter vi hade itererat en hel del och hittat någon form av product market fit i Sverige. Så då öppnade vi upp till USA och insåg att vi måste slå globalt om vi ska kunna få en affär i det som är hållbar. Så då vinklade vi om och la allt fokus på USA egentligen.
Mm.
Och det som är lite svårt då med alltså communityn generellt sett är ju att när man går in i en ny marknad så är det ju nätverkseffekten är ju i stort sett noll.
Mm.
Finns ju inga, alltså när vi gick in i första i USA, så den första som signade upp i USA, han var ju helt själv i hela USA, så att han hade ju ingen som helst nytta av den kartdelen som används väldigt flitigt i Fishbay.
Så att
de första kunderna blev ganska dyrköpta, man säger. Alltså de kom tillbaka lite senare sen när det fyllde på, men de fick ju ingen superupplevelse som man får om man går in idag till exempel. I USA är det ju, det ser ut som en, det är som ett bubblande hav av fångster överallt.
Mm.
Helt fantastiskt att se, var man än zoomar runt i världen så är det, finns det alltid någon som har fiskat.
Det är synbart. Men ni turnerade inte runt själva i USA då och liksom populerade kartan?
Det löste sig sakta men säkert själv då.
Mm.
Det som vi har egentligen som många appar inom vertikala sociala nätverk har, det är ju att man har en utility-del som är själva fångstrapporteringen, och den kan du göra även om du är först i USA. Mm. Så kan du ändå för din egen del tycka det är kul att logga dina fångster. Och sen då när man blir fler så blir det här nätet av fångster och fiskar tätare och tätare och tätare, och till slut så inser man att grannen 2 kvarter bort fiskar också i samma område. Och,
ja, men exakt, hitta kompisar liksom. Och
ja, produkten blir bättre och bättre ju fler som använder den längre och längre.
Så coolt. Det är så komiskt också att det är så mycket, ska man säga, ord som passar in inom fiske när vi pratar om nätverk och kasta ut nät och fånga in användare och allt vad det kan vara. Det blir lite komiskt liksom. Mm. Men shit, vad härligt. Jag är lite sugen på, nu förstår jag att du inte är hardcore-utvecklaren liksom, men ni byggde en app och det låter ju som att det var extremt tidigt i appens historia liksom, native appens historia. Så vad kan du dela lite liksom med hur ni byggde den och vad ni använde för typ av språk och allt vad det kan vara liksom?
Ja, jag kan berätta det jag vet. Nu är det ju, jag slutade jobba på Fishbrain 2017. Så att de har säkert utvecklat mycket och flera vägval efter det, men från första början så var ju stommen en MySQL-databas med PHP egentligen i grunden. Och sen apparna byggdes i Native, Objective-C eller Swift som det sedan tog över. Mm. Och Androiden var ju klassisk Java. Så det fanns ju inga ramverk med sådana här cross-platform på den tiden, utan det var ju, man hade liksom inget val. Det var det som gällde.
Mm.
Så det byggde vi ju apparna i. Och sen Så vet jag att den första egentligen teknikskiftesdelen som jag var lite involverad i, det var när vår stackars databas egentligen inte pallade komplexiteten i. För första gången så var det så att man fick, du följde dina polare som klassiskt socialt nätverk, mm, och så fick du i kronologisk ordning alla deras fångster. Men sen så la vi till, för att egentligen få en snabbare nätverkseffekt, så la vi till att man kunde följa fiskevatten och fiskarter, fiskemetoder, ihop med följa vänner, för att det gjorde det lättare, för att det är inte alltid man vet vilka som fiskar i samma område, så att man visste inte vem man skulle följa, och det kanske bara 10% av sina kompisar som fiskar också, så att det var liksom inte, det var inte samma vänner man hade där som man hade på de andra sociala nätverken.
Just det.
Så då la vi till i alla fall att man kunde automatiskt följa ett fiskevatten, och då blev det så många parametrar så att vår stackars MySQL-databas och POP-skripten som rullade på den när den skulle generera filen, den blev så långsam så att den gav upp helt enkelt. Så att då bytte vi till ett språk som heter Go.
Ah.
Som Google precis hade utvecklat då, som var lite ett annat sätt att bygga filer då.
Det är lite så här experimentellt språk back in the day, känns det som.
Ja, men precis. Jag har faktiskt ingen aning om någon fortfarande använder det, men då var det Edge. Ja, det var det senaste.
Gick det bra då?
Ja, absolut. Jag löste ju allting, och vi var tvungna att försöka rikta in så att man fick lagom mycket fångster, för att någonstans så ville vi, på ena sidan ville vi att man skulle rapportera så många fångster som möjligt för att få in så mycket data som möjligt.
Mm.
Men sen när man tittar på fångster så är det inte alltid man vill se 48 stycken små abborrar efter varandra i flödet. Det
är lite deppigt.
Ganska enformigt, och lite, det är nästan som man blir lite aggressiv i sina kommentarer till sluta posta abborrar. Då började vi i alla fall vikta feeden så att vi tog bort några av de här 48 abborrarna till början. Vi på med lite andra arter och försökte hitta en algoritm som passade både den nya användaren men även de som är inne ofta. Liksom. För det var ju lättare att hitta ett schysst flöde när vi inte var inne så ofta. För att då kunde vi bara plocka godbitarna, de stora fångsterna som vägde mycket och var fina bilder.
Just det.
Och så har många likes och så.
Mm. Shit, vad coolt. Det där är ju verkligen en hel vetenskap, liksom, att få användaren, ja, men det, att den ska få se det den vill se helt enkelt.
Ja, det är komplext. Sen så hade vi ju också något som var väldigt spännande, som vi var också väldigt tidiga på att testa. Var ju just att vi byggde en fiskartsidentifierare.
Ja.
Alltså så att när du laddar upp fotot så använder vi ett system som heter TensorFlow, om jag inte minns fel, som var en machine learning mjukvara som vi satt och tränade upp på kontoret.
Bildigenkänning liksom.
Ja, exakt.
Mm.
Och sen var ju, det var ju, ja precis, det var ju bildigenkänning. Och sen så fick vi ju träna upp den då, så vi hade tusentals med karpa, till exempel bilder på karpa som vi satte. Det här är en karp, det här är en karp.
Just det,
det här är en gädda.
Ni märker upp dem och sen tränar ni liksom algoritmen på den datan.
Så att den ska bli så bra som möjligt. Så att nu när du lägger upp en fångst på Fishbrain så säger den med viss procentuell sannolikhet vad det är för typ av fiskart som har fångat dem.
Det är svinbra, det kanske man inte vet heller.
Ja, ibland kan det vara så, absolut.
Coolt. Ja, shit vad bra. Men det här själva liksom machine learning-algoritmen, den sa du att ni liksom hämtade någon annanstans ifrån. Den byggde ni inte själva, eller?
Nej. Med risk att säga fel, men jag är ganska säker på att själva programmet som jag använde hette TensorFlow. Och vi var en av de tidigare testade just med TensorFlow också, för det var ganska i sin linda också, machine learning på sin uppgång då.
Kostade det pengar att använda deras, liksom, eller hur funkar det?
Ja, absolut. Det är ju en licenskostnad.
Ah. Man köper in den, liksom. Ah.
Men lite, jag är lite stolt för att vi blev faktiskt featured på Google I.O. det året när vi började använda TensorFlow.
Mm.
För de stod också bakom just att man skulle börja använda det programmet.
Mm.
Så Fishbrain-loggan var uppe i ett hörn på keynoten.
Snyggt. Det är ju marknadsföring man inte kan köpa för pengar, liksom.
Mm.
Men gud vad coolt. Har ni något mer? För du har sagt lite liksom maskinlärning och så. Och jag förstår att det absolut användes för liksom artigenkänning och identifikation. Men användes maskinlärning för någonting annat också? Eller som du vet liksom i appen där i den här
begåsningen? Ja, absolut. Vi har ett... det finns en hugg... vad kan det heta på svenska? Huggperiods... eller hugg, den genererar alltså huggtabeller kallas det inom sportfiske då, så att så den baserar på alla fångster som inmatar då, så kan ni hitta perioden när en viss fiskart hugger mest liksom, om det är på morgonen efter lunch eller inom ett visst specifikt område då.
Mm.
Så i appen står den kallas för bite time och den baseras också på alla de här miljontals fångsterna som alla medlemmar har uppdelat in.
Mm, så den försöker förutse liksom den här artens vad ska man säga, intervall eller?
Ja,
precis. Mm. Och så kan den ge tips om att så här, ja, men nu är karpar på hugget så att säga.
Ja, det funkar så att kommer du till ett nytt ställe så kan du öppna upp kartan, så dels kan du se då om det är någon som har tagit några, vilka typer av fiskarter som är tagna i den sjön du är vid.
Mm.
Och så kan du se också vilka tider på dygnet som är mest effektiva. Så, men så kan även ByteTime göra då att den spår framtiden.
Mm.
Och ikväll klockan 7 så ska du, så har du större chans att få till exempel gädda i den här sjön.
Mm. Mm. Shit, vad ballt. Det är verkligen... ja, alltså cutting edge med machine learning och fiske, det är så ballt. Alltså för ni hade ju också den, det krävs ju sådana liksom kopiösa mängder data för att alltså få bra prediktioner. Och ni satt ju på dem liksom.
Ja.
Så perfekt. Ja. Gud, så himla ballt. Jag är så imponerad. Det här har verkligen lärt mig hur mycket som helst. Inte minst om fiske som jag inte kan någonting om alls överhuvudtaget. Men får jag liksom fråga, för du rullade ju av. Vill du liksom förklara hur det förloppet gick till och hur du kom sig att du lämnade?
Ja, absolut. Det är inga... det är inga hemligheter eller så. Det började som sagt, jag tror jag jobbade i 7 år heltid på Fishbrain. Och från början så var vi i Göteborg, jag sitter i Göteborg. Och Fransson och även Atby som var med och grundade, de satt också i Göteborg. Så att vi anställde faktiskt våra 2 första personer i Göteborg.
Mm.
Så vi var 5 stycken i Göteborg, men sen så... ville vår dåvarande CTO, han ville tvunget till antingen USA eller han kunde tänka sig Stockholm också.
Mm.
Och då kände vi lite att ja, investerarna satt också rätt mycket i Stockholm på den här tiden. Och att vi var också sugen på att flytta till Stockholm. Så då gjorde vi så att vi, ja, men vi sa att vi kör på båda ställena till att börja med då, så ser vi vad det leder.
Mm.
Så jag och Fransson stannade i Göteborg och så körde vi, satte vi på SUP 46 i Stockholm.
Mm.
När det öppnade i den vevan så var vi ett av de första bolagen där inne.
Mm.
Så då satt Atby och vår dåvarande CTO, vår första anställd, flyttade också med till Stockholm. Och sen blev det att vi började anställa i Stockholm och vi veckopendlade till Stockholm.
Mm.
Jag och Fransson då. Och det ska tilläggas då att jag fick min första son precis när jag startade Fishbrain. Och det är kanske inte att rekommendera, men det kräver ju rätt mycket när man ska driva igång någonting. Så då körde jag två dagar i veckan i Stockholm och så tre dagar i Göteborg. Men ett många år, och sen blev det så att Fishman växte och växte, och det var svårt egentligen för mig att hänga med i det tempot när jag ändå bara jobbade två dagar i veckan.
Mm.
Så att det var en ganska naturlig och odramatisk avgång, eller vad ska man säga, överlåtelse.
Till... Hade du några andelar liksom som du sålde, eller äger du dem fortfarande?
Nej, jag sitter och äger dem fortfarande.
Mm.
Okay. Och jag följer det med spänning. Jag tycker att vi gör ett fantastiskt jobb med att driva bolaget. Mm. Så att han kom ju in. Jag gillar ju den här tidiga fasen också. Jag ska tillägga att jag älskar när det är mer möjligheter än problem.
Exakt. Ja, men jag kan hålla med.
Sen så min kompetens är ganska bred. Jag är lite tekniskt, lite design och lite marknad och lite allt möjligt.
Mm.
Så jag tycker det är kul första tiden. Mm. Så det var ganska naturligt att Fishman går sin egen väg. Så, och det har ju gått fantastiskt.
Ja, verkligen. Ja, vad cool. Så du har liksom, du äger lika många liksom andelar, eller vad man ska säga, som du gjorde när du slutade. Du
liksom... Ja, absolut. Mm. Så jag sitter ju med spänning och följer utvecklingen på Fishman.
Mm. Gud, vad coolt. Ja, men det känns ju verkligen som, ja, men liksom en naturligt avslut utan några hard feelings. Man vet ju aldrig, liksom. Det kan ju gå hur som helst när det är så mycket liksom, pengar involverade också ändå. Ja, men skönt att höra. Men då är vi ju såklart jättenyfikna på, för jag har ju kollat såklart upp dig och sett på LinkedIn, och du vet, jag gör min lilla research. Du har ju haft liksom fingrarna i en hel del andra syltburkar också, verkar det som. Så vill du berätta lite om vad du är passionerad liksom för nu på tiden i ditt jobb?
Ja, det är absolut. Ja, framförallt så blev det efter jag slutade på Fishman, så var det två killar som var väldigt inne på bowling, som hade byggt en tjänst för live scoring, alltså att kunna visa matcher nere i bowlinghallen, fast man på skärmen då. Så att han hade integrerat så att mjukvaran som sköter poängen nere i en bowlinghall kom upp på en skärm då, så att man kunde sitta hemma och följa ligaspelet inom bowling.
Mm.
Och det tänkte jag, men det kan inte vara så stort. Jag hade inte så stenkoll på bowling, men bowling är jättestort i USA och Asien och sådär. Så att de fick nys om att jag hade slutat på Fishbrain och sa att de ville bygga en Fishbrain för bowling.
Mm.
Så då kunde inte jag stå emot. Hoppa på. För de hade nämligen byggt det fundamentet med att göra det som jag kan tycka är ändå det svåra, är att bygga själva grunden till att få in data. De hade lyckats integrera sin mjukvara, LaneTalk heter det där företaget förresten, i 9 av de 10 största scoringbolagen då. Alltså ett scoringbolag är ett bolag som säljer mjukvara ner till bowlinghallar, som gör de där käglarna, man vet vilka käglar man.
Just det. Ja, det låter ju som det jobbigaste i det här.
Ja, för att det är ganska digitalt eftersatt. Även om det är digitalt nere i hallen, så finns det liksom inget, det är gammal mjukvara och ganska trög vertikal sådär, rent digitaliseringsmässigt.
Mm.
Så att det är min uppgift var egentligen att ta den här datan, och så insåg vi det, i och med att det var i realtidsdata då från hallarna. Jag tror då när jag hoppade på, så hade man ändå lyckats övertyga 200-300 hallar någonting och ansluta sig till LaneTalk system.
Mm.
Så vad vi gjorde var att vi tog och byggde en tränings- och statistikapp för bowlare. Det var också en jättekul utmaning, för att det var ju, jag gillar ju statistik.
Mm.
Och jag gillar ju att se om man kan göra någonting, analyser med just så mycket data. Så att Och de var ju inne på lite samma sak, för att ska man bli riktigt, alltså, bowling är väldigt monoton sport, så att du gör samma rörelse hela tiden, så att små förändringar i man kan göra stor skillnad inom bowling.
Just det.
Så att de var ju också intresserade av om man kunde presentera all den här datan som de samlade in. Så vad vi gjorde var att vi byggde en app så man kunde se exakt vilka kägelkombinationer man började träna på, se vilka det finns massa så här termer inom bowling som pocket hits, spares, och så man kunde se väldigt detaljerad statistik över hur man presterar då, vad man skulle kunna göra bättre. Men sen så utöver det så fanns det ju en ganska fantastisk möjlighet i och med att alla de här bowlinghallarna blev ju uppkopplade mot en och samma databas. Så att, vad vi kunde göra var att vi kunde skapa virtuella VM-matcher. Du kunde spela mot vem som helst i världen i realtid, oavsett var du var i världen.
Mm, just
du spelade
det.
Fysiskt bowling
och
spelade på andra sidan jordklotet.
Men vad mysigt. Men det är ju så här matchning liksom.
Så det var ju spännande. Och det går kanonbra för Lintock, och de sitter också i Stockholm nu.
Ja.
Så att,
blev de också lite stora, eller, och du ville vidare?
ja, nej, alltså där stannade jag i 2 år. Och sen så fick jag mitt andra barn.
Så att, de här barnen alltså. Nej, jag måste.
Ja, alltså,
nej.
Man skulle gjort allt när man var 20.
Just det.
Nej då. De förhoppningsvis inte tagit så mycket skada av det. Men så då hoppade jag av Carey. Och de finns också fortfarande kvar, och de har stora samarbeten med PBA och USA och sådär, så det är också superspännande att följa.
Coolt.
Så det är också en liten ägarandel i det, så att det är
ja.
Men sen i alla fall så hoppade jag av Lane Talk, och på grund av att jag träffade egentligen en kille som jag satt på det kontorshotellet som jag satt på, som hade precis dragit igång ett startup inom missbruk, alltså alkoholmissbruk. Så att där har jag jobbat de senaste 2,5 åren, och det är en tjänst egentligen och en community-del där folk som känner att de har svårt att sluta dricka eller droga kommer in, och så träffar de likasinnade, och så inser de att de inte är ensamma i världen, och det blir ganska ensamt i missbruket när det går långt. Och sen så har vi tagit fram ett program då som är ett litet modernt program till skillnad från de här lite mer etablerade AA och 12-stegsprogrammet och sådär.
Just det.
För alternativet om du går för långt då inom missbruket är ju egentligen att man sätts på ett rehabiliteringshem. Det är väldigt dyrt och inte alltid supereffektivt. Och sen efter du har gjort det så kastas du tillbaka ut i samhället igen med dina gamla vänner som du kanske drack lite för mycket ihop med.
Mm.
Att vi har gjort ett system där man kan vara anonym så länge man vill. Och du kan liksom läsa andras resor och livsöden och sådär, så de känner att de kan ta ett annat språk och hitta nya vänner och som har... samma problem. Och det är vad jag jobbar med just nu. Så det är också väldigt spännande.
Är du också delägare där, eller?
Vad sa du?
Är du också delägare i det?
Ja, precis. Jag äger en liten del av det också. Jag tycker det är ganska skoj att äga lite. Jag tycker det är så roligt med potential. Va? Det är mycket roligare att räkna på hur stort någonting kan bli än att man får en lönecheck varje månad som man vet precis vad man har.
Lite mer motiverande liksom. Jag håller helt med. Så otroligt coolt och inspirerande.
Jag har en gammal bonushistoria om du skulle vilja
höra.
Som jag också tycker är väldigt, den brukar vara ganska uppskattad när jag berättar det, men det är så pass länge sedan, så att det var när jag jobbade med på rullstolsföretaget, så det första projektet som jag och brorsan egentligen byggde var en tjänst för att få en kort hemsidesadress på det här På den här tiden så var det så att privatpersoner kunde inte köpa domännamn. Och alla ville ha hemsidor. Man fick när man skapade ett abonnemang på Telia så fick du en liten hemsidis, en litet webbhotellsutrymme som du kunde bygga något med. Men adressen till de hemsidorna var så här swipnet.se/user1234567 bla bla bla. Så alltså långa.
Och man kunde inte göra URL liksom.
Ja, exakt. Och då fanns det några tjänster som var snäppet för oss där, men som hette kickme2, som var kickme.2, så kunde man få snedstreck Jens till exempel. Mm. Och då redirectade den till min långa swipnet-adress då, som jag har på webbhotellet. Men det som jag fick nys om då, det var att Italien skulle öppna upp för att man kunde registrera italienska domäner, de har ju .it. Och att de skulle öppna upp det för europeiska företag. För det var nämligen bara italienska företag som fick registrera italienska domäner, samma i Sverige och Norge. Och sen de flesta var så att man fick bara, man var tvungen att ha ett bolag, och var tvungen att vara i det landet. Och sådär, man måste ha ett kontor. Men så fick jag nys om det i alla fall, och då hade vi varit lite sugna på att bygga en sån här tjänst, jag och Bossan, så då började jag kolla lite om det verkligen var så. Register.it som tjänsten hette. Alltså det var en riktigt dålig sajt på italienska. Så då fick jag fick ta och kopiera all text som stod på italienska. Så då fanns det något som hette Babelfish. Som jag tryckte in. Det var en annan översättningstjänst. Så jag kunde tyda vad det stod på tjänsten och hur man registrerade domäner. Då.
Mm.
Och då lyckades jag tyda att de skulle släppa det här till europeiska företag runt på nyårsafton. 00 på nyårsafton. Mm. Eller 24.00 på nyårsafton. Då började jag kolla lite vilka domäner som var lediga. Och det var inte så jättehett i Italien. Slut på 90-talet att ha domäner, så att jag såg att det fanns lediga då, korta som vi tänkte vi skulle bygga en sån här URL redirection tjänst på, som det heter. Och då köpte jag Passit, Dasit, Knowsit, Showsit, Rulesit, Rocksit, Makesit, Onsit och Sessit som domäner då.
Oj, ja, jäklar.
Men lite kul, för man kunde inte köpa det på webben heller. Så det som stod på min taskigt översatta italienska där, det var att man skulle faxa in till ett nummer. Jag fick skriva ut ett formulär, fylla i på italienska uppgifterna om vilka domäner jag ville ha. Och sen satt jag på nyårsafton på mitt företag, Rullstolsföretaget, och faxade mitt i natten till italienska registerföretaget. Sen lyckades jag få alla 9 domäner.
Och de kunde du sälja sen?
Nej, det vi gjorde med dem var att då la vi på subdomäner. Alltså, istället för www så la vi på att man kunde skriva vad man ville ha för en av de här toppdomänerna som vi hade då. Så skrev man till exempel jensrocks.it och sen så redirectade vi den till en sån här lång hemsidsadress. Mm. Och sen så släppte vi det helt fritt. Vi hade liksom ingen... Tyckte bara det var kul att bygga och se om det är någon som
nappar. Liksom. Mm.
Och så då kunde vem som helst signa upp. Och jag tror vi tog e-mail och URL liksom, som vi skulle redirecta till och sen vilken domän och subdomän de ville ha. Och det tog ju jättespinn ganska snabbt. Mm. För det var ju helt gratis och det fanns inga domäner att tillgå. Vi var betydligt bättre domäner än de här kickme2 som var konkurrent då. Så att jag vet att när vi sålde det här bolaget så hade vi, jag tror vi hade över 600 000 konton.
Oj.
Men det var inte bara positivt att ha så många konton, för att det som hände var ju att i och med att det var gratis och man kunde redirecta de här utan att vi hade någon kontroll på innehållet, så blev det väldigt mycket mystiska sajter som använde våra adresser. Dels att Google Google tyckte ju att Tacit, Nozick, Chosit och alla de domänerna var ju fantastiska, för de hade ju så extremt mycket inlänkar. Att man länkade till sin Jens Roxit.
Just det.
Och då, det var inte så sofistikerat i början Google, så att man fattade liksom inte att det var olika sajter på en och samma toppdomän. Så vi rankade jättehögt på den. Men sen så blev det också att jag, eller snarare min pappa, jag var tvungen att använda min pappas företags organisationsnummer, för att jag hade ju själv inget företag. Så jag frågade lite snällt om jag kunde få använda det, och han sa, ja, visst, det är väl... Och så hans telefonnummer och lite sånt, hans mobilnummer. Och sen så började, när det här började ta fart, så blev det ju att saker som inte var så passande att visa på webben, alltifrån, det var mycket wares, alltså det var mjukvaror som var hackade då, som man kunde ladda ner mjukvaror och köra lokalt på burken innan man körde allt på, i molnet.
Just
så,
det.
Mycket sådana. Och så, jag vet att vi fick bland annat en stämning från på 500 000 från Tyskland. På något svenska som menade på att de hade förlorat så extremt mycket på licenskostnader som var uteblivna. Och sen var det även Anja Parsons advokat ringde till mig. Eller de, problemet var att de ringde min pappa först, för att det var hans nummer. Och han skickade alla vidare till mig. Så att han var lagom imponerad av när det ringde hela tiden.
Alltså gud vad roligt. Så, vad ville han då?
Nej, men han menade på det att det var min domän. Jag stod som ägare på. Då hade han Anja Persson Passit. Och så var det en fansite med, som han sa, stulet innehåll, och de hade kopierat lite innehåll från andra tidningar och sånt och lagt upp på en riktig fansite då.
Aha.
Så jag tyckte inte det var så speciellt märkvärdigt. Men han menar på att jag var ansvarig för innehållet, för att jag ägde domänen.
Ah. Och han ville att de skulle ta ner det liksom, för det var lite kanske skitsnack.
Ja, precis. Han hotade med allt möjligt, att det var liksom...
Men gud, vad sjukt! Men ni, alltså, hamnade ni i rätten liksom? Eller hur kunde ni, hur gick
det? Som tur var så hade vi lite kontakt med han som drev Kick Me Too, den tjänsten. Han hade varit uppe något år innan oss och rullade den. Och han blev stämd av, jag tror det var Adobe, Macromedia,
två
andra stora sådana mjukvarubolag i USA. Så han var nog inte jättekaxig, det var en svensk kille, Maximilian Andersson, så heter han. Och han hade vi kontakt med, och han sa att han hade vunnit, skickade liksom att han hade vunnit i rätten mot dem. För att han menar på det att vi kan inte stå för till svars för vad som visas på våra domäner, för att vi skickar bara vidare till en annan.
Men ni är ju en sån tjänst som skickar vidare liksom, ja.
Ja, så att egentligen var det ju bara ett mellanlandade, och så skickade vi någon annanstans. Så att det var ju mer att man inte var så kunnig på tiden vad det innebar egentligen, att vad domänägare eller vad man... De trodde ju att vi ägde sajterna liksom. Som
just det, ägde. Jag fattar. Ja, det var ju väldigt nytt liksom. Men shit, vad roligt.
Jag har bara en sista grej, den värsta grejen där, som gjorde att vi kanske sålde sen, det var att Säpo ringde pappa också.
Nej, men.
Och undrade vad han höll på med. Så han skickade vidare till mig igen, och så då visade det sig att det här var året på årsdagen efter 9/11.
Oh, nej.
Så hade jag tror att det var någon sajt som hette jihad.net, jag vet inte ens om de finns längre, de där, men alltså någon riktigt dålig sajt hade registrerat Jihad Hassit. Och den sökte du på Jihad på 11 september, så kom vi etta på. Så vi hade så mycket trafik. Så att när han ringde upp mig så vinklade de ju och frågade varför jag hjälpte talibanerna ut på nätet liksom.
Ja, men alltså lägg av.
Då blev man lite småskakig när Säpo ringer, och så den, det finns ett ganska roligt klipp i, jag tror det var Dagens Nyheter som citerade mig, att någon sån här Al-Jihad-prylar vill vi inte ha. Det stänger jag ner. Vänta lite. Nu är det borta. Eller någon sån står det.
Så du stängde ner det alltså?
Ja.
Men du stod upp mot Anja Perssons advokat?
Ja, fast det var, ja, det var lite skakig efteråt också. Han var väldigt aggressiv faktiskt.
Ja, ah, fattar. Ja, men det är Säpo vill man kanske inte. Och sen du vet, då kan det ju vara liksom amerikansk, I don't know, FBI eller vad det var kan vara där borta. Det vill man inte ha efter sig kanske.
Nej, den vill man ju inte. Jag vet att när jag åkte till USA sen så jag visste inte ens om jag var stämplad på något register eller något liknande. Nej. Man vill inte gärna bli associerad med det. Så att vi sålde faktiskt sen till han, den andra killen, Kickney Tour.
Ah.
Vi kan köra vidare. Han var lite mer cool.
Just det. Men det var ju en gratis tjänst. Eller liksom, vad var det som, eller tjänade ni pengar på den?
Nej, vi tjänade inte speciellt mycket pengar. Vi hade något halvt öre för varje redirect vi gjorde. Så, för det var nämligen så att man, det fanns vissa annonsnätverk som man kunde jacka in i. Så att när man gick in på vår sida så kastade vi upp en pop-over, hette det. Alltså en litet browserfönster med en liten reklam för någonting.
En pop-up. Liksom.
Ja.
Ja.
Och då fick vi ett halvt öre eller vad det var, ett par styck för de där. Så att jag vet att när vi stängde ner Jihad Hassit så tickade det på rätt bra. För att då, domänen fanns ju kvar, det var bara att det stod att den var stängd och så kom den pop-up med reklam
istället. Ah, just det.
Men hade man gjort om det idag så hade man, nu finns det ju möjlighet till mikrobetalningar och Swish och allt möjligt. Så att det fanns ju ingenting på den tiden så vi hade liksom ingen plan på att kunna ta betalt. Så att...
Nej. Ja, men alltså det är helt fantastiskt. Det här är ju svinballt alltså. Det här är exakt sånt som man går igång på och hör. Det är så otroligt roligt, framförallt i liksom internets vagga där det var fullständig wild wild west liksom. Ja. Gud vad roligt. Shit vad härligt Jens. Du har delat med dig av så otroligt intressanta erfarenheter. Tack så hemskt mycket för det. Nu börjar vi försöka runda av lite tänker jag. Jag har redan stulit jättemycket tid från dig. Men till sist här då, finns det, du har redan delat med dig en massa roliga, men vill du dela med dig av så här kriser och misstag som du har gjort i hela din liksom, entreprenörskapsresa som vi andra som också vill bygga egna techprodukter och företag kan lära oss av?
Ja, alltså den här Hassit-historien satte väl sina spår lite grann där. Det känns ju som, hade man gjort om den så hade man ju kanske krävt lite mer för en gratis tjänst, till exempel att vi kunde ju åtminstone frågat vad man skulle ha sajten till, vilken typ av kategori, så att man kunde lite lättare tjäna pengar på det också.
Just det.
Men så är det ju så att förr eller senare när man driver ett sak så måste man ju tjäna pengar, så att det är vettigt att tänka på det tidigt, att man har någon form av plan på vilken riktning man ska ta. Liksom. Sen blir det kanske inte alltid som man tror.
Verkligen. Ja, men det är jättebra tips. Och det var egentligen min nästa fråga. Nu kanske du har redan delat med dig av jättemycket tips och lärdomar, men jag frågade nyss om kriser och misstag, men liksom, till oss andra då som också vill bygga våra egna produkter, vad har du för tips? Liksom? Hur ska vi komma igång? Hur ska vi liksom kunna bygga någonting som blir sådär stort?
Ja, alltså jag tror i mitt eget fall då så har jag ju haft den fördelen att jag haft en bostad som är utvecklare och jag har haft ett öga för den andra delen. Så jag tror just den här kombinationen, om man är väldigt techig så kan man nog försöka hitta en person som man jättegärna umgås med, för att om man ska driva ett startup ihop så måste man trivas ihop också, speciellt om det blir jobbigt. Men framförallt att man kompletterar med någon som inte kanske har tech primärt då, utan mer design, användarvänlighet och de bitarna som man ofta inte har om man är extremt techig i alla fall.
Mm. men exakt. Vad gör din brorsa idag? Jag blir bara nyfiken.
Han sitter och kodar på Collector Bank. API, om jag inte minns fel.
Just det.
Så att
Ja, förstår. Du kanske körde mer entreprenörskapsspåret då, eller har han också byggt andra grejer?
nej, han är min livhank, eller vad säger man? Han har fått följa med. Han var ju med mycket i början av Fishbrain. Fick en liten del av kakan också för den, så det var bra
Ah,
timpeng för
just det. Jag
honom.
fattar.
Sen så är det ju framförallt, tycker det är viktigt att man har kul, liksom. Att det är en
Ja.
produkt som man tycker är rolig.
Ja,
Då är
men
det så mycket
verkligen.
lättare att lägga ner den tiden som krävs. För det är inte alltid man får betalt för sina timmar.
Nej, gud nej. Verkligen. Coolt, hörru du. Vi börjar verkligen liksom komma till slutet av avsnittet här. Men finns det någon så här, liksom, vision eller några nya liksom, coola features på det du jobbar just nu? Eller någonting som du vill dela med dig av som kommer här härnäst i din techresa?
Ja, alltså på Carry, på det bolag som jag jobbar nu, så har vi precis släppt en premiumtjänst, så att det ska bli väldigt spännande att se hur många procent som signar upp på premium. Det är alltid intressant och det är svårgissat och väldigt individuellt om jag jämför Fishbrain med Carry då, som jag jobbar nu. Lane Talk har fortfarande inte tagit betalt för sin tjänst, så att där kan jag inte riktigt ha några lärdomar från en.
Förlåt. Premium, är det liksom, är det det som är betalkontot eller är det ett extra fint betalkonto?
Nej, det är ju att man betalar för tjänsten
Ja,
egentligen.
det är betalt.
Det är
Ja.
en subscription-modell på både Fishbrain och Carry.
Ah, förstår, förstår. Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för allt du har delat med dig. Det var så otroligt roligt att du ville ställa upp. Otroligt spännande historier. Så tack så hemskt mycket för det. Och min sista fråga egentligen, det är ju om du vet någon annan som du tycker att jag borde intervjua härnäst i podden. Någon annan techskapare som är intressant.
Nu ett litet avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av Ellevio och God El. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energiomställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbar klimatnytta vinner tävlingen och 2 miljoner kronor ligger i potten. Så ansök nu på startupforclimate.com och for med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti, så ansök nu och tipsa alla dina vänner. Tack Ellevio och god el!
Oh, alltså det finns väldigt många spännande. Jag tycker ju att Patrik Aronsson på Football Force, han har ju gjort mycket, han säkert jättemycket information och lärdomar om just Football Force-resan. Men sen så vet jag att de har på med en NFT nu som känns jätterelevant. Så att
Just det.
om ni kan få tag på honom så kan du hälsa på mig.
Det ska jag. Du känner honom eller?
Jag träffade honom tidigt i Lane Talk, så var han en jätteödmjuk, trevlig kille som verkligen ställde upp.
Ja, vad kul. Jag ska försöka få tag på Patrik då. Ja, men tack så hemskt mycket för tipset. Grymt, hörru du. Vi måste ju också uppmuntra lyssnarna såklart till att använda Fishbrain och nu även din senaste tjänst, Carry heter den, eller hur?
Ja,
Om
precis.
det är så att man har missbruksproblem. Grymt. Är det någonting annat som du vill dela med dig av till lyssnarna?
Nej, jag skulle bara vilja tacka. Det var kul att prata lite och minnas lite tillbaka. Jag brukar Jag brukar mest jobba och inte snacka så mycket, så att det är
Ja.
kul att komma ur grottan lite.
Ja, exakt, och dokumentera lite liksom. Det är inte så lätt att glömma bort alla detaljer och allt liksom, tycker
Ja.
jag personligen. Så nu har vi dokumenterat din resa för ur journalistisk liksom, synpunkt. Det tycker jag är viktigt. Grymt, och vi ska ju också uppmuntra lyssnarna såklart till att prenumerera på podden och jättegärna dela den i era sociala nätverk och sådär. Och ni får också jättegärna ge betyg på podden. Super! Men Jens, vet du vad? Jag kommer följa dig framöver och allt du tar dig för. Vi är kompisar nu på LinkedIn och så vidare, så att, det kommer bli superspännande. Och tack så hemskt mycket för att du var med igen.
Ja, tack själv och lycka till med podden.